Jag ska läsa från boken jag nämnde här lite grann. Emanuel Minos, den heter Tag plats, dörrarna stängs. En bok om allt möjligt, i minnen, saker han har varit med om. Han var ju 90-årsåldern när han somnade in, så att han hade ju varit med om en hel del. Som sagt, predikat sedan han var 6-7 år gammal. Och ett hopkok av allt möjligt i den här boken. Men en sak som jag, det var ett tag sedan jag läste den, men jag blev påmind om det här när jag förberedde mig om det här med Guds tankar och våra tankar, tankevärld, tankemönster. För då var han var väldigt beläst också, väldigt kunnig på många sätt, Emanuel Minos. Han hade varit på Island och fått diskutera med några islänningar om den isländska sagan. Han hade ju läst mycket av den isländska sagan. Men fick diskutera den med lite islänningar och tyckte det var så spännande. Och så var det några detaljer i de här berättelserna om de här hämndaktionerna och våld. Det är ju mycket sånt i den här isländska sagan. Men han har märkt några detaljer, så skriver han så här. Det berättas om en som hette Gunnar, som spetsade motståndarna på svärdet och kastade dem i sjön. En annan vid namn Skarphedin skuttade över älven och högg ihjäl folk medan han halkade fram över isen. Ytterligare en, Kåre, kapade huvudet av folk tur och ordning och utan betänkligheter. Men sagorna har också oväntade inslag. Det berättas om en man som kallades Ölve Barnakar, för att han hade förbjudit sina män att kasta upp spädbarn i luften och fånga dem igen på spjutets hullingar. Och ytterligare ett vackert inslag finns med. Gunnar från Lidarendes bevingade ord. Jag vet inte om jag är mindre djärv än andra, men det är värre för mig än för andra att slå ihjäl folk. Kristendomen hade redan fått fotfäste i Norden. Njåls motståndare var osäkra på om de skulle tända eld på hans hus, så att han brann inne. Flåse, en av de främsta ogärningsmännen, fick samvetskval. Vi får mycket att svara för hos Gud, eftersom vi kristna, vi också. Och då reflekterar Minos kring det här. Allt detta väcker associationer inom mig. Å ena sidan ser vi det som var karaktäristiskt för det primitiva nordiska samhället. Hatet och hämnden, våld som föder våld. Å andra sidan ser vi den spirande rättsstaten. Nordborna ställdes ansikte mot ansikte med absoluta värden. I kristendomen mötte de en makt som kan bryta med syndens lag. Medan hövdingen Njål brann inne med sitt folk på Bertors kvar, tröstade han de gnyende. Ni ska tro att Gud är barmhärtig och han ska inte låta oss brinna både här och i andra hem. Människorna fick en måttstock som låg utanför dem själva och deras egen självhävdelse. Gradvis försåg den kristna etiken samhället med nya föreställningar. Njål gav i ett samtal med Mörd uttryck för detta med de välkända orden. Med lag ska vi bygga vårt land, men med olag ödelägger vi det. Ganska intressanta iakttagelser av den isländska sagan. Jag vet inte hur många litteraturvetare som skulle hålla med honom om de här iakttagelserna. Men ett land där det var släktfejder och hämnd. Och ingen gräns för ondskan. Så har man så sakteliga fått börja höra talas om en som heter Jesus. Och någonting som han hade gjort för mänskligheten. Och att det finns ett himmel, det finns ett helvete och det finns synd, men det finns också förlåtelse, det finns nåd. Det hade så sakteliga börjat komma in i Norden och därmed också i tankevärlden. Och vi ser hur det påverkar de här människorna om den här iakttagelserna stämmer. Men det här är ju texter som vi har kvar från den här tiden, att de faktiskt tänkte på att vi får något att svara för hos Gud. Om vi gör det här. Jag vet inte varför fel på mig. Men jag klarar inte av att mörda folk i samma utsträckning längre. Alltså någonting hade hänt. Och det är ju inte för att någon kommer med moralism helt plötsligt och säger ni ska sluta döda. Det funkar ju inte. Det finns ju ingen som ändrar sig på grund av det. Men det hade hänt någonting i och med det de hade lyssnat på. Den förkunnelse de hade börjat få ta del av. Och så har börjat sinnen att förändras. Och vi vet ju att Norden så småningom kommer att bli några av de länder som i allra störst grad har påverkats av väckelse. Och det här var ju innan reformationen och innan den väckelse som vi såg sen på 1800 och början av 1900. Men någonting hade börjat hända. Så de vill lyssna på och påverkar oss. Och Sverige är det land som vi är idag på grund av att vi har läst Bibeln och lyssnat till Bibeln. Det som händer nu är ju att det kommer så många andra röster och säger andra saker. Och så börjar vi liksom ändra riktning och gå åt ett annat håll. Och det tänkte jag stanna lite för imorgon klockan 11. Hur känner vi igen tankemönster som inte är bibliska? Och vilka strömningar idag gör anspråk på våra tankar i stor utsträckning? Och så vill jag slå ett slag för att tänka bibliskt. Alltså jämföra, vad har Bibeln att komma med i de här olika åsikterna som vi matas med? För när många börjar tänka bibliskt, när sinnets förnyelse får förändra, förvandla människor, då påverkar det hela samhällen. Och jag ska bara läsa en sak till från Minos bok som jag tyckte var riktigt spännande. Om det är sant. Han har ju träffat många människor, inte minst på olika möten. Folk som har velat bli frälsta, som har fått be för dem, som de berättat allt möjligt för honom. Här vill jag inflika en personlig upplevelse som var nog så märklig. Strax före andra världskriget hade mina föräldrar och jag en möteserie på Gotland. Ön som ingår i Sveriges yttersta försvarslinje. Till ett av mötena kom en man och sökte omvändelse. En överste som i sin ungdom hade varit gardist i det kungliga gardet på Stockholms slott. Översten menade att det var drottning Sofie som var huvudorsaken till att unionen kunnat upplösas mellan Norge och Sverige. Alltså att unionen kunnat upplösas på fredlig väg. Hon hade sökt omvändelse på några väckelsemöten som hållits i de kungliga salongerna. Och det hade förändrat hennes åsikter och attityder. Medan fredsförhandlingarna pågick i Karlstad vädjade hon varje dag under frukosten till sin man, kung Oscar den andre. Du får inte gå i krig mot norrmännen. De är vårt broderfolk. Denna enträgna bön från drottningens sida gjorde enligt översten att Oscar den andre inte gav efter för reaktionära krafter utan sökte en fredlig lösning. Berättelser av den här typen återges sällan i historieböckerna. Jag anser dock att det är riktigt att lyfta fram vad den nätta lilla drottningen möjligen kan ha bidragit med. Det skapar en djupare förståelse för det som skedde bakom de stängda dörrarna i förhandlingsrummet. Att Sverige varit så förskonat från krig kan ha berott på att enskilda människor har genomgått sinnets förnyelse och fått möta den uppståndne Jesus. Det är viktiga grejer. Vi fortsätter med det imorgon. Men vi kan väl ta en stund i bön och sträcka oss mot den andliga maten och att Herren ska avslöja mer av sina tankar för oss än vad vi redan har fått förstå. För våran bygd, för våran nation, för hans tankar är så mycket större än våra tankar. Och han utransakar oss och det får vi vila i, för det är till hjälp för oss. Så att han kan putta oss på rätt väg om vi är på en olycksväg. Visst är det fantastiskt? Tack Far för din son Jesus som lämnade tronen och intog en tjänare sist allt och gick i döden. Det felfria offerlammet, Herre. Gick i döden men återuppstod, Herre, och sitter nu på din högra sida, Far.